inom hälso- och sjukvård pratar man om precisionsvård och så vidare som börjar bli trendigt. Vi brukar prata om precisionsomsorg. Vad är det vi behöver veta om olika gruppers förutsättningar, olika individers förutsättningar för att verkligen kunna anpassa våra insatser och ge det som på riktigt ger en effekt.
Hej och välkommen till FoU-podden. Det här avsnittet ska handla om hur vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna bygger broar mellan teori och praktik. Jag som gör podden heter Lena Stenbrigg och kommunikatör på FoU i Sörmland. Och med i det här avsnittet är Patrik Nilsson, Johan Lindström, Sanna Tikaja och Marina Arkokangas. Varmt välkomna.
Tack.
Och vi börjar som vanligt med att ni får presentera er lite noggrannare.
Hej, Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen. Bakgrund kan man väl säga hela yrkeslivet inom vård och omsorg som chef på alla möjliga nivåer. Mycket bakgrund inom funktionshindersverksamhet och särskilt fördjupning socialpsykiatri och så vidare. Men nu mer då fokus på hela bredden av vård- och omsorgsinsatser.
Jag heter Patrik Nilsson. Har i stort sett jobbat hela min karriär inom socialtjänst i kommunal regi. Så både inom vård och omsorg och inom individ- och familjeomsorg. Så sedan 1,5 år så är jag utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen.
Ja, Marina Arkokangas heter jag och jobbar som chef här på forskning och utveckling i Sörmland. Men i den här podden så deltar jag utifrån rollen som forskningsledare på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna. Mitt forskningsområde är ju äldreområdet, så det är ju också en stark koppling till just den rollen.
Ja, Sanna Tikaja heter jag och jag jobbar som forskningsledare här på FoU. Och ett av mina uppdrag är just att vara forskningsledare för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Jättekul med jättespännande uppdrag.
Då så är det intressant att veta, varför satsar vård- och omsorgsförvaltningen just på det här med forskningsledare?
Ja, väldigt kort sammanfattat och enkelt kan man säga att vi framförallt i den situation vi är nu inom vård- och omsorg, med de otroligt omfattande utmaningarna vi står i på grund av demografiska utvecklingen, på grund av förskjutningar i förväntan på vård- och omsorg från invånarna och allt som den demografiska utvecklingen bär med sig, att både ökat behov av resurser och minska tillgång på personal, så kan man väl enkelt uttryckt säga att vi har liksom inte varken tid eller råd med att inte försäkra oss om att de insatser vi ger eller de initiativ vi tar ska antingen vara baserade på så god kunskap som det bara finns. Det är en sån här kommunal älsklingssyssla att uppfinna hjulet själv så där, och det är ju inte särskilt effektivt. Så att, menar, finns det kunskap när vi ska ta ett initiativ, ja, men då måste vi liksom bygga vidare på det. Sen är det så att ganska ofta är vi inne i områden där det inte finns så tydligt en bra kunskapsgrund och liksom ett tydligt svar på, ja, men vad borde vi göra här så där, och då blir det otroligt viktigt att ändå försäkra sig om att, ja, men det vi gör, att vi följer upp, utvärderar och drar så mycket kunskap ur det som bara är möjligt. Alltså jag har ju jobbat länge i offentlig sektor och det är ju inte vår bästa gren här med att verkligen säkra att följa upp och utvärdera och det vi gör. Och tyvärr blir det ju så att jättemånga fina, bra initiativ, projekt, idéer så där testas, sen rinner ut i sanden kanske, och lika illa eller kanske ännu värre när vi gör grejer som faktiskt inte egentligen var så himla bra, gav de effekter vi förväntar oss, men de känns väldigt bra, så de behåller vi verksamheter och liksom jobbar vidare med under många år. Så att det har väl aldrig varit bra, men nu jag tänker den tid vi är i och lever i nu i vår verksamhet, så blir det väldigt uppenbart att, ja, men vi har inte utrymme för den typen av arbetssätt.
För att fortsätta lite på din tråd där och lite mer, för att landa ner lite mer konkret, så har det också varit så att vi har ju alltid fått väldigt mycket förfrågningar kring och medverka i forskningsprojekt och initiativ. Både att finansiera och vara en aktiv part så, men också på andra sätt. Vi har inte haft någon koll riktigt på vad vi har sagt ja till. Utan man har kunnat fråga egentligen vem som helst på vår förvaltning en enhetschef eller så, vill du vara med i forskning här? Och sen säger den ja, och sen helt plötsligt så sitter man med 10 undersköterskor som ska lägga 10 timmar på intervjuer. Och det kanske är jättebra, men sen har vi ingen plan för hur vi ska ta tillvara på den forskningen sen. Så här har ju forskningsledarna en roll i att hjälpa oss att kvalitetssäkra de initiativ vi går in i och att vi får ut någonting av dem.
Om jag zoomar ut och tittar över tid så är det ju en förflyttning i relationen mellan akademin och praktiken, det vill säga oss och vår förvaltning här, där om jag går tillbaka ganska många år så var vi intressanta för akademin på något sätt där, som möjlig finansiär eller skriva under ett letter of intent att, ja, som ser bra ut om man söker pengar, och det var mycket baserat på den enskilda forskarens specialintressen och sådär, och hade vi tur så kunde vi få ut någonting av det. Men jag tycker att dels har det skett en förflyttning. Jag tycker vi har haft under lång tid en bra samverkan med akademin brett. Så där. Men det här med att ytterligare stärka vår förmåga med forskningsledare leder också till att det är våra behov som är i fokus. De hjälper oss att prioritera det. Ja, men är det här i linje med våra behov? Och även ännu längre att, ja, men det är våra behov som ligger på bordet. Vem är intresserad av att hjälpa oss att titta på det här? Så att det handlar om en långsiktig förskjutning också, där det är verkligen... Vår ambition är naturligtvis att det är våra behov, det vi behöver veta, det vi behöver testa som verkligen är det som beforskas eller utvärderas. Där tycker jag att beforskningsledarna hjälper oss att hålla den balansen mycket bättre.
Mm, för där tycker jag att vi har gjort ett jättestort jobb, delvis då, att titta på alla de mål som finns i förvaltningens dokument kring målbild 2035 och försöka koppla då alla initiativ till de här olika målen. Och det är också kul att se när vi sitter i möten gemensamt att fler och fler börjar prata om målen, man börjar diskutera det här och försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Och det handlar ju hela tiden i grund och botten om att göra det bästa för de äldre i Eskilstuna eller de som får vård- och omsorgsförvaltningens service helt enkelt.
Jag skulle säga att den roll ni har haft också, det har ju fått oss att tänka efter lite mer. Så vad det gäller, ja, men just målen. Vi har 32 stycken tror jag, eller vad blev det? 33. Mm. Nu börjar vi ju tänka lite kring, alltså måste vi ha så många? Skulle vi kunna tänka på något annat sätt när vi sätter upp våra mål? Går det att svara liksom mot våra mål? Är de forskningsbara? Det är många insikter som vi har fått.
Jag hoppar också in här för att jag tänker att en del av det här är ju att varje enskild forskare har ju kanske inte koll på vad det är för mål som en förvaltning har. För nu är vi i Eskilstuna, men om man tänker liksom landet runt, hur forskare kommer att ställa sig till ett sånt här arbete. Hur ska man kunna veta vilka mål som finns där ute som man ska möta upp? Och jag tänker det är egentligen inte så att man behöver det, utan när man har sina forskningsfrågor så är det viktigt att när en fråga kommer till förvaltningen att förvaltningen jobbar med hur kan vi koppla det här och ha en dialog med forskaren kring okej, vi ser att ni har det här syftet och de här frågeställningarna med forskningen och vi är intresserade av det här. Så det gäller ju också att mötas mellan teori och praktik, hur man får ihop det på ett bra sätt. Och det är väl det som vi jobbar med just när vi har den här strukturerade processen som vi har tagit fram. Där man faktiskt får skriva ner sitt projekt, sin förfrågan och att koppla det till det som är för förvaltningen viktigt och kunna göra prioriteringar för att sedan kunna se vad är det vi jobbar mot, vad är det vi inte jobbar mot. Och det kommer också att leda till att det blir tydligare vilka satsningar man ska prioritera framöver.
För en ytterligare aspekt av det där blir ju väldigt viktigt då, det är ju hur forskningsresultaten sen i slutändan blir till nytta i förvaltningen. Att hur omvandlar vi den här forskningen som är väldigt bra och väldigt nyttig, men hur får vi det till nytta i praktiken? Det är också en intressant fråga som vi har diskuterat många gånger i våra möten. Liksom att hur gör vi det här på bästa sätt då? Och som du var inne på, Patrik, ibland har vi, både jag och Marina, sagt stopp och belägg. Hur ska vi göra det här på ett bättre och smartare sätt? För det är en förvaltning som ligger i framkant, i min upplevelse i alla fall. Att man vill mycket, man vill göra mycket, man vill ligga i tiden och man vill göra det bästa helt enkelt. Men då gäller det ju att sålla i alla möjligheter som finns.
Både jag och Johan letar ju alltid efter partners som kan göra oss klokare. Och där har ju ni, ja, bevisligen varit en tillgång redan nu när vi får tänka ett varv till kring saker.
Det är ju inte jättevanligt att man har den här rollen. Och jag tänker vad det kan hjälpa till med också. Jag kan ju både historiskt gå tillbaka hur vi har upplevt samarbete med akademin, och jag kan höra fortfarande kollegor sådär att det finns en sorts rädsla kanske att man pratar inte samma språk, man når inte varandra. Vi tycker att klockan i den akademiska världen går oerhört långsamt. Vi har jättebrådis och vill gå på lösningar direkt och sådär. Men jag tänker det är ju också en otroligt viktig funktion av den här rollen att kunna vara på riktigt den här bron som vi använder i titeln här. Någonstans att överbrygga, för det är kulturskillnader. Det är skillnader i språkbruk och så vidare. Att liksom ta sig an det här, att verkligen översätta och kunna förstå de båda världarna och se till att det här möts på ett bra sätt. För att jag tror inte man ska underskatta så enkla, egentligen banala grejer när det är så viktiga områden som blir till stora hinder. Som gör att man drar sig från att liksom ha kontakt. Man blir lite skeptisk mot akademin så där, men de har några egna intressen. Det är inte våra intressen som ligger i fokus och så vidare. Men att öppna upp den där på alla möjliga tillgängliga sätt. Och ett sätt är ju en sån här roll som verkligen kan vara en länk, en bro emellan. Det underlättar.
Men vilken typ av uppdrag skulle det kunna handla om till exempel?
När vi började förra året, för vi började ju 2023 då. Då var det mest att ta fram den här, som vi nu kallar det, processen för forskningsförfrågningar. Frågor som kommer in, men också titta på de pågående forskningsprojekt som förvaltningen har. För att strukturera upp på olika sätt, både för frågorna som kommer in, men också hur man ska koppla det till målen och hur man ska göra uppföljning. Och arbetet har ju bestått av att ta fram mallar och såna här lite formella saker som gör att bitar faller på plats så att man kan följa hela kedjan från att en förfrågan kommer in till att man återkopplar till forskaren, förvaltningen går in eller inte i det här för att titta på vilka mål det är som man prioriterar. Men också hur det ska rapporteras. Och då handlar det om den här kommunikationen. För att för en forskare kan ju det vara jätteviktigt att få en vetenskaplig publikation av ett forskningsinitiativ som man har. Medan för förvaltningen så kanske det inte är det allra viktigaste. Det är klart att det är viktigt för det stärker ju det arbete som har gjorts. Men också hur kan man översätta de här resultaten för att de faktiskt ska bli tillämpbara i praktiken. Och så det har vi också haft ett fokus på de rapporteringar som har skett ifrån projekten. Att det blir tydligt med, nu har vi gjort det här och vad tar vi vidare? Vad är nästa steg utifrån att vi då vill höja den nivån på kunskap som finns inom det specifika området som man har gjort då. Så det är ju en del som vi fortsätter med men håller på att strukturera upp. Men sen har vi också varit involverade i att titta på olika områden som är av intresse. Till exempel så har vi ju ett område specifikt där vi tittar på vilka personer som söker särskilt boende. För att också göra en kartläggning och identifiering av vilka personer det här är. För att sen utifrån det kunna göra någon slags intervention kanske på vad är det vi ska erbjuda de här personerna och vart ska de någonstans, vilken stöd och hjälp av insatser behöver de. Så det är ju ett sånt uppdrag som vi har pågående. Sen har vi ju varit inne i ganska många olika andra typer av, som en stödfunktion till medarbetare som behöver hjälp med att utforma frågor i enkäter eller hur ska vi följa upp den här satsningen som vi gör. Så också tänker jag det som vi har i rollen som forskningsledare att vara metodstöd ser jag som en viktig del i det här. Så det är liksom helheten är att vara ett stöd i förvaltningen i olika frågor som handlar om just det här med att säkerställa kunskap helt enkelt och att det vi gör landar rätt, att vi gör saker som vi sen kan dra nytta av i slutändan.
Ja, och sen framförallt vilka lärdomar kan man dra utav forskningen och vilka liksom bitar har fallit ut väl och vilka bitar behöver vi jobba med på ett annat sätt. För även om intentionen är att man har en jättefin plan för sin forskning men sen när det väl då ska genomföras så uppstår det ibland hinder eller problem eller utmaningar liksom i forskningen. Så då är det viktigt att kunna ta till sig den kunskapen för att kunna göra det ännu bättre nästa gång.
Och då vill jag poängtera igen, för det här tänker jag också är viktigt att nu pratar vi forskning, men jag pratade också om utvecklingsarbeten som sker. För att det är ju någonting som vi har mött när vi ger stöd till medarbetare i olika arbeten som de har, är ju att det finns en, inte attityd, men man tycker att Att göra en strukturerad utvärdering, det ju, betyder ju inte att det är forskning. Men att det lätt kan uppfattas som att men det här är inte forskning vi gör. Så vi behöver kanske inte göra det på det här systematiska sättet. Och det vill jag ändå slå ett slag för att det är ju viktigt oavsett om det är ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Att man följer upp sitt arbete på ett systematiskt sätt. Och det kräver ett arbete. Att man avgränsar, man fördjupar sig inom olika delar för att faktiskt få svar på vad är det i det vi gör som faktiskt har en effekt på någonting. Där behövs det ytterligare ett jobb att göra, tänker jag.
Ja, och ska jag haka på det så den där aspekten, det är ju en av våra ambitioner med. Det är ju inte bara de skarpa forskningsprojekten som är viktiga för oss, utan vi vill ju med samarbete med akademin och med våra forskningsledare då liksom få en draghjälp att höja medvetandegraden på något sätt och ja, inta lite skarpare förhållningssätt till när vi värderar kunskap, värderar våra insatser. Precis som Marina säger, behöver inte alltid handla om forskning eller ens en tydligt avgränsad utvärdering, utan det är ju det dagliga arbetet. Hur ser jag på mina arbetsuppgifter? Vad leder det här till? Hur kan jag värdera det? Så att det är ju sådana långsiktiga effekter som naturligtvis är en önskan, och att det ska vara naturligt att i vår verksamhet hela tiden möta forskning, delta på ett eller annat sätt och hjälpa till och liksom höja medvetandenivån om hur ser vi på kunskap egentligen? Vad är kunskap och när har vi liksom bra stöd för en insats vi gör och när tycker vi att det känns bra och så vidare. Men om jag får haka på, Marina gav ju flera exempel, men bland annat det här dels säkra processen med när forskare utifrån vill in, så där är ett jätteviktigt jobb och vi har av tradition haft ganska öppna flöden, så det har varit ett stort område för oss och det är jätteviktigt. Och sen det här andra att, så att säga, att bidra i våra utvecklingsbehov, att formulera frågor, göra det möjligt att följa och antingen via våra egna forskningsledare eller också att attrahera externa forskare då för att ta sig an det här. Det kan vi se att den här första delen, ja, men det är någon sorts hygiennivå som vi nu förhoppningsvis har uppnått och att framöver tänker jag med att den här andra delen kommer ta mer och mer tid, att det är så att säga våra prioriterade utvecklingsinitiativ där vi, ja, som jag var inne på lite tidigare, men någon sorts normalflöde om vi gör ett utvecklingsinitiativ, steg ett, ja, men vad finns det för tillgänglig kunskap om det här runt om i världen? Finns det någonting vi kan bygga vidare på? Och vare sig det finns eller inte, hur tar vi nästa steg då om vi ska testa något? Hur ska vi säkra att utvärdera det, följa det? Hur upplever personal det, upplever brukarna och vilka skarpa effekter får vi? Jag tror att vi kommer kunna utveckla ganska tydliga flöden där också när vi har ett utvecklingsinitiativ. Vilka steg är det? Mått och steg behöver vi liksom ta oss igenom för att det här ska bli på riktigt.
Jag skulle vilja ta upp någonting med digitala initiativ. Det är också en del som har blivit väldigt viktig. Det handlar ju inte bara om den här traditionella vård och omsorgen, utan förvaltningen vill ju verkligen gå mot det digitala. Man satsar mycket på olika digitala alternativ och lösningar. Vi har hört allt ifrån tankar kring att ha små robotar till digitala käppar till trygghetslarm eller nya lösningar på sensorer för boenden. Så det här digitala ligger ju verkligen i tiden, samtidigt som det kan vara väldigt utmanande.
Jag tänker, det är ju som du säger, för att möta den här demografiska utvecklingen som vi pratar om. Vi brukar säga att vi måste ställa om vård och omsorg sådär, på grund av det. Resurserna kommer inte räcka. Sen vill vi betona att vi vill också. Vi tycker ju inte vi är liksom framme vid en optimal vård och omsorg. Men det tredje vi brukar säga är att vi kan också. Och i det så ligger det ju, tänker jag, att vi har förmågor som vi aldrig någonsin har haft. Bland annat kunskap. Vi har en bättre kunskapsnivå än vad vi någonsin haft tillgång till, så att säga. Men sen är det ju mycket där, så är det ju just digitaliseringens möjlighet som du säger. Det kommer ju vara en väldigt stor del i framtidens vård och omsorg. Måste vara det, så att säga. Och det är ju, det utmanar ju, ja, men det är ny teknik, det är lätt att, jag kan väl tycka hittills det jobb jag gjort på det området, så apropå eran roll, att apropå säkra, så kunskapsbasen i det är ju inte så tydlig. Per definition så är det nya lösningar som inte är beprövade. Det ser väldigt bra ut, det borde vara bra, det känns bra, men ja, vad leder det egentligen till för effekter för den enskilde och för verksamheten och så vidare? Så att det är ju verkligen ett område där vi måste fokusera på och satsa på att liksom bygga bra kunskap. och suga ur varenda litet korn av kunskap ur de satsningar och initiativ vi gör.
Ja, och då tänker jag också på att det är samma arbetssätt som gäller där. För det du säger nu, det är att det kommer att komma. Det måste komma, för att det kommer inte fungera annars. Så det är ju ännu viktigare att veta, vad ska vi prioritera då? För det finns ju hur mycket som helst. Så det är ju samma sak där, att vad är det som är primärt? Vad börjar vi med? Och sen fortsätta liksom att jobba utifrån de behoven som finns. Så det är ju, det är alltid tråkigt att säga att det ska vara avgränsningar. Men man behöver göra avgränsningar för att kunna hantera, inte en sak i taget kanske, men att det ändå finns en ordning med att, så att man får de här kunskapen av det man gör satsningar på. Och när det handlar om teknik, då kommer vi ju in på helt andra saker, som olika etiska diskussioner som man också behöver ta. För att det är ju ett helt annat arbetssätt att jobba utifrån och använda den här typen av AI och olika typer av lösningar. Så det är också någonting som vävs in. Etiken är ju alltid viktig, men det är ändå ett område man kliver in i där det behövs mer kunskap om de här sätten att jobba på inom äldreomsorgen.
Nu kanske det blir stickspår kring digitalisering, men jag kan ju också se att vi får liksom lite chansen i och med att det är ett relativt nytt område. I varje fall har vi inte kommit så himla långt att göra precis det här du beskriver, att verkligen gå tillbaka och backa och titta på behoven. För det är väl so far, om man tittar på vård och omsorg, de digitala eller tekniska lösningar vi har tillgång till. Absolut, det finns bra hjälpsamma grejer sådär, men om vi säger, jag räknar efter det, jag tror jag jobbar med digitalisering i vård och omsorg åtminstone 20 år sådär, och så många lösningar som vi har stött på som liksom inte är sprungna ur de reella behoven vi har, utan de är snarare baserade och sprungna ur någon teknik som någon sitter på och liksom har tänkt att ja, men det här borde väl funka i äldreomsorg sådär. Jag tänker vi, precis där du nämner att vi måste backa tillbaka och göra avgränsningar. Vilka behov är det egentligen som ska tillgodoses? Kommer det också hjälpa hela branschen? Och då menar både vård- och omsorgssidan men även tekniksidan att faktiskt utveckla rätt lösningar. Det som vi på riktigt kan implementera och som svarar upp mot reella behov. Ja, det är ett nytt område, så liksom, låt oss ta chansen att verkligen forma det här till något effektivt bra. Som verkligen hjälper oss framåt och som får ett högt förtroende hos invånarna.
Mm. I det här arbetet eller brobyggandet eller vad vi ska kalla det nu, så har ni, vad jag förstår, flera samarbetspartner än bara FOU.
Absolut. Jag nämnde det tidigare. Vi har väl haft och försökt under ganska många år att ha en väldigt öppet förhållningssätt mot och liksom vara öppna för kontakten med akademin och också söker oss ut. Som Patrik nämnde, vi vill alltid ha kontakt med liksom partner som kan hjälpa oss att bli bättre och liksom lösa vårt uppdrag bättre. Så det finns ju ett antal, det finns ju, vi arbetar med samhällskontraktet, vi arbetar med Center för välfärdsförändring som har just fokus på digitalisering, hälso- och välfärdsteknik. Men också enskilda andra, ja, forskare och andra lärosäten också. Sådär. Och det är ju också just alltså den här brobygga funktionen. Så att säga. Vi kan ju behöva hjälp där. Det är väl en slutsats vi har kommit fram till, att här är det väldigt bra att ha forskningsledarrollen som just kan vara länk emellan, bryta ner en del språkbarriärer och förståelse. Sådär att förfina och hjälpa oss att få ut så mycket som möjligt av de här olika samarbetena.
Okej, om vi tänker lite långsiktigt då på den här satsningen, hur tänker ni att det kommer se ut och hur vill ni?
Ja, alltså jag har ju visioner om en framtida, ja, steg ett, våran förvaltning, och där vi verkligen har lyckats integrera teori och praktik fullt ut. Ibland pratar vi om akademisk förvaltning. Sådär. Det kanske låter som att det då är en tonvikt och övervikt på det akademiska, men visionen är ju så att säga att vi på riktigt i allt vi gör lyckas integrera här, och egentligen i grund och botten att vi är säkra på att när vi ger insatser till våra invånare att det är det absolut bästa möjliga som vi kan med den resurs som finns tillgänglig. Det tycker jag känns som en fin målbild, så där att sträva efter, att det är så otroligt komplexa processer vi arbetar med och möten, och en komplex verksamhet där egentligen våra tjänster produceras i mötet med den enskilda, att Det är otroligt kunskapsintensivt egentligen. Det är så många aspekter som vi behöver förstå bättre för att kunna förfina och anpassa våra insatser. Vi brukar prata om, inom hälso- och sjukvård pratar man om precisionsvård och så vidare som börjar bli trendigt. Vi brukar prata om precisionsomsorg. Vad är det vi behöver veta om olika gruppers förutsättningar, olika individers förutsättningar för att verkligen kunna anpassa våra insatser och ge det som på riktigt ger en effekt. För det ska man ju vara öppen med. Att, men i vår typ av verksamhet så det är ju väldigt, väldigt många områden där det faktiskt inte finns så himla mycket bra kunskapsstöd. Vi är stora, breda insatser som kostar hundratals miljoner faktiskt per år utan att vi egentligen har så himla bra stöd för oss. Så att det finns ju, det är liksom ingen brist på områden att djupdyka i. Vad leder ja, den här typen av insatser till egentligen? Uppnår vi det? Skapar vi trygghet? Skapar vi förutsättningar för mer självständighet? Vad är det som är viktigt på riktigt för de individer vi ger stöd till? Där har vi jättemycket kvar att liksom lära oss att förstå. Så det är väl den långsiktiga visionen den dagen när vi verkligen känner oss och alla kan känna sig trygga med. Så att säga att ja, men när jag möter vård- och omsorgsförvaltningen då vet jag att det här är det bästa tillgängliga som går att få.
En fråga till då. När det gäller baspersonal, hur pass mycket märker de av det här arbetet som ni gör?
Det är en jättebra fråga. Det är ju en del i den här långsiktiga visionen om en stor del i utmaningen där. Vi har en stor bred verksamhet, över 3000 anställda. Jag skulle säga att idag det finns vissa grupper som nog märker av det ganska mycket. Vi har sedan ett antal år ett akademiskt äldreboende. Så där man är ganska van att delta i att hjälpa till att samla in data och så vidare och förstår. Och när vi genomför riktade projekt så ska ju naturligtvis all personal vara liksom involverad och förstå så mycket som möjligt om varför är det här viktigt att samla den här datan och vad kommer vi göra med det och att presentera resultat så att säga för de som är allra närmast verksamheten. Men absolut, det är helt klart en utmaning att nå ut så brett och där tänker jag att vi har ett jobb framför oss att fortsätta att göra det här begripligt och meningsfullt för alla. Och det här jag pratade om tidigare, den långsiktiga strävan, det är ju någonstans att höja alla vi som finns inom vård och omsorg, liksom höja vår kunskap om och förståelse om vad är egentligen kunskap och när vet jag någonting och när tror jag någonting och så vidare. Och det sträcker sig hela vägen ut naturligtvis. Det är otroligt viktigt längst ut. Det är de som möter våra invånare som har behov av varje dag.
Ja, precis som Johan säger, de återkopplingar vi har fått från forskare som har genomfört olika projekt inom vård- och omsorgsförvaltningen ger ju en jättestor eloge till baspersonal och de personal de möter i sina forskningsprojekt. Och beskriver personalen som väldigt engagerad och öppen och samarbetsvillig. Så att här har vi fått riktigt positiv respons och det är kul att höra.
Jag tänker det är så otroligt viktigt område det här att vår personal möter på den här typen av projekt där man så att säga verkligen tittar på vad är det vi gör och vad leder det till. Om man tittar på när vi har de här riktigt allvarliga avvikelserna och då pratar jag inte bara Eskilstuna utan våran typ av verksamhet när man bygger väldigt negativa, destruktiva kulturer och det blir dåligt bemötande och sådär så tycker jag att den typen av en ingrediens som nästan alltid finns i de situationerna det är att det har uppstått en sorts sluten miljö där man inte har så mycket kontakter och insyn utifrån. Så bara ur det perspektivet är också otroligt viktigt att vi måste vara öppna för att hela tiden låta andra titta på oss. Det är en jättestark liksom skyddsmekanism mot att vi utvecklar dåliga kulturer och så vidare.
Ja, om man nu skulle vilja veta mer om antingen det här projektet som vi på FOU är med eller någon av de här andra sakerna som ni har berättat om, vad skulle man kunna hitta det?
På FOUs hemsida har vi ju lite kortfattad text om forskningsledaruppdraget då, i vård- och omsorgsförvaltningen. Men jag tänker väl att Eskilstuna har en hemsida.
Absolut. Den som är riktigt intresserad tycker jag ska ta kontakt direkt med försöka komma i kontakt med Patrik och mig här till exempel, så kan vi antingen ha kontakten själva eller guida vidare till rätt personer.
Då får jag tacka så jättemycket för att ni ville vara med i det här poddavsnittet.
Tack så mycket.
Tack.
Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och så vill jag önska dig en toppenfin dag. Hej då!